Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Vi är lite sena ut, så jag tänker att vi kör igång. Vet ni vad jag har gjort idag?
Det är lite sjukt att du säger
jag tänkte
vi
precis.
Kör igång och så ska vi ändå behöva prata om så här, nu har någonting lossnat ur din röv eller snoppisen har flyttat till månen eller något dumt har hänt. Jag tänker, om man kör igång då ska vi börja prata om att någon är dum i huvudet eller?
Är det ingen i din vardag, måste... Henrik, som frågar dig hur du mår så att du måste ta ut det här?
Okay. Jag bor här själv ute i skogen. Jag tog upp en båt idag. Hemskt.
Här får man höra.
Ja. Tycker jag inte om. Måste jag vänta tills nästa sommar innan jag får ut och åka båt igen? Den tycker jag inte om alls. Inte bra. Har det hänt något mer? Nej. Nej,
det låter på dig som att du tror att det här med att du har tagit upp din båt, det kvalar in på någonting har hänt. Det gör inte.
Jo, det gör det väl.
Nej.
Ändå. Åh gud, mitt liv. Det har inte hänt jättemycket alltså, måste jag säga.
Nej.
Nej. Jag börjar med boxningen.
Ja, okej.
Okay. Ja, men det har jag sett.
Jävlar, vad den lilla skitungen slog hårt. så jävla pigga de är, de där små barnen.
Får du spara mot barn?
Hur gammal var han?
Ja, ja men hälften av min ålder, det räcker inte. Ja. Jag tror inte han hade gått ut i gymnasiet eller. Alltså, det är oklart om han ens hade påbörjat det. Om man ska vara helt ärlig, kanske.
Alltså när jag gick på judo så fick jag ju ofta sparra, heter inte riktigt, men mot, det var en pojke som var 13 tror jag.
Mm.
Men det var bara för att han och jag var i samma viktklass.
Mm.
Och de andra männen som var där inte var i min viktklass. Men varför fick du slåss med ett barn?
För att det fanns ingen i min viktklass. För sparring.
Så de bara, Henrik har inte gjort det här på ett tag. Vi sätter honom mot
barnet
ungtuppen.
Som var helt galet så fort han fick chansen och inte kunde. Vissa blir ju så i sparring att de kan inte hantera att de får en smäll. Då blir de ju tokiga. Och så bara vevar de.
Är inte hela grejen med sparringen att man ska lära sig att få en smäll?
This bitch. Han tog tag i nacken på mig och drar en uppercut. Alltså så här. Och så jävla UFC-style. Bara,
varför trycksparkar de inte bara in i en vägg?
Grejen var att jag kanske till slut ledsnade lite jag också. Slog lite hårt i
njuren. Gud, alltså, två barn som misshandlar varandra. Det här är ju inte bra. Jag ringer polisen. Det känns som att det där är väl strålande tillfälle att prata med varandra. Så här, nu tycker jag att du slog mig lite hårt. Skulle du kunna lugna ner dig lite grann här? Och så fortsätter
man. Jag gjorde det efteråt när jag slog hårt först för att visa att jag kan också slå hårt om du.
Men tror
du
att han tvivlade på det?
Jag var dum nog att slå mig så där jävla hårt. Oh, för alltså, jag
får hjärnblödning av det.
Det är väl definitionen av fuck around and find out, eller hur?
Ja, jo, visserligen. Men som du sa, hade han ens börjat gymnasiet och här står du 32 miljoner år gammal och beter dig som ett lika jävla mycket barn. Så,
men alltså vadå, hanterar de inte bra att de blir slagna när man sparrar? Varför gör de?
Ja, men en del gör de inte det. De är inte så bra på det. De blir lite vilda när det inte går som de vill. Så de bara börjar veva liksom hejvilt. Och jag märkte ju ganska snart att oj vad, han börjar slå hårt nu. Och även om man liksom är sådär mycket mindre, det är ju inte så att om du vevar på allt vad du har, för några av de där träffarna gick ju in. Och så bara, ja det känns. Det känns att få en full liksom smäll av någon som väger 60-70 kilo också. Det känns ju. Mm. Framförallt om han var ju ganska duktig på boxning också.
Mm.
Men,
ja. Men du väntade på parkeringen på honom?
Mm. Nej, jag kan ta en smäll. Det har jag aldrig haft något problem med. Men det är bara att ska du hålla på och fuska sen också, då kanske du får en hurvel tillbaka till slut. Borrar man upp handen i njuren och så ser man den. Så mår man så. Oj, nej, råkade. Oj.
Oj, det blev lite hårt. Typ. Trist.
Trist. Alltså.
Jag vill prata om Kajsa Dovstad. Jag tror vi borde få bjuda in henne.
Ja, hon kommer. Hon kommer nog.
Men jag har faktiskt jag har bra kontakter på Timbro.
Ja, men vad bra.
Jag har mejlat med dem och fått svar och allt möjligt.
Mm.
För Kajsa Dovstad är ju så himla speciell. Det här blir ju ingen lång grej, men det här med att hon pratar om existensminimum, och så skrev hon: har levt under vad staten tycker är existensminimum större delen av mitt vuxna liv.
Ah.
Hur gammal är hon?
Jag vet inte.
Det här måste vi ta reda på. Hon, Kajsa Dovstad.
Typ 35 kanske?
32.
Två, ja.
Vuxen ålder, så ja, men det är ju 14 år, så minst 7 år så har hon levt under existensminimum. Men det är ju hela tiden hon pluggade till läkare då, en utbildning som hon har kastat rätt i sjön.
Oh.
Tack Kajsa, vad bra det känns att du har kostat miljoner till ingen glädje för någon.
Ja.
Hade ett tag 3 bostäder, bil och årskort på SJ för att få ihop en AT och kunna bli legitimerad läkare då staten inte levererade tillräckligt med AT-platser, och detta är tacken. Du, vet du vad Kajsa? Hur många läkartimmar har du levererat?
Mm, jag har hört att det är lite stingsligt med det där, för att hon inte aldrig är på jobbet.
Jag skulle gissa att hon är helt omöjlig att göra med.
Ja.
Hon är en sån person som man är med. Man jobbar med den här personen i en dag och så tänker man så här: vet du vad? Jag sjukar mig imorgon för this bitch. Alltså, jag orkar inte. Det är vad jag tror.
Jag orkar inte höra på
jag orkar inte höra hon ska berätta en massa jävla saker. Håll käften och skär upp någon istället nu för fan. Vi har liv och rädd här. Men det här med 3 bostäder, bil och årskurs på SJ.
Läs upp hela igen.
Väldigt mycket pengar här.
Ja, läs igen.
Har levt under vad staten tycker är existensminimum större delen av mitt vuxna liv. Hade ett tag 3 bostäder, bil och årskort på SJ för att få ihop en AT och kunna bli legitimerad läkare då staten inte levererade tillräckligt med AT-platser. Och detta är tacken. Jag vet inte vad som är tacken. Att hon inte får ett jobb. Eller vad är...
Hon har ju raderat den här. Det är en serie av saker hon säger.
Tänk att liksom vara, ja, i och för sig, nu är det ju Benjamin Dosa som fortfarande är vd på Timbro. Och han är ju pinsam i sig. Men tänk att vara typ någon sån här pressmänniska på Timbro som ändå kan säkert föra sig. Och så här, vet du vad jag ska göra innan jag säger den här saken? Jag ska tänka efter.
Mm.
Och så sitter man där och bara, ja, nu har vi ju anställt den här läkaren som har en massa starka åsikter om saker. Och vad gör hon? Jo, hon skriver en massa korkad skit på Twitter som hon sen är tvungen att radera för att det är så jävla dumt. Det måste ju vara extremt pinsamt.
Ja, det är helt... Ja,
tänk att jobba med sådana människor.
Alltså, jag hade 3 bostäder. Hur kan vi diskutera hur du hade råd att ha 3 bostäder?
Bil, ja, men vi kan ju räkna på det.
Årskort.
Ska vi säga 5 000 styck per bostad i snitt?
Åh,
Vi räknar lågt. Ju... Ja, men vi räknar lågt.
Ja, okej då.
För man tänker så
här,
hon hyr in sig i något jävla rum någonstans i något skitäckligt, inget internet, ingenting. Säg 5 000. Ja. Jussa på det nu för fan. Tror du inte att det här kommer dra iväg ändå? Så 15 lax i månaden i hyra.
Ja.
Vad kostar en bil varje månad?
Helförsäkringen 1 000 lax.
Men vi, alltså, ja. Om hon skulle ha den billigaste försäkringen så är det ju, alltså vadå, 200 spänn?
Ja.
Om du ska ha trafikförsäkring liksom, inte ett jävla skit med.
Ja, men vi säger så att på en rutten gammal jävla Toyota då.
Ja. Vad är rimligt att hon har bränt på bensa då?
Hur långt har hon kört liksom?
Här blir det blir ju svårt, för nu hon påstår att hon har 3 olika bostäder, så jag får ju anta att hon har fått kört långt.
Men det sjuka här, den är så här, den här bilen måste ju ha stått vid en av de här bostäderna, för att hon, så här, hon åker ju, hon har årskort på SJ, så hon åker en hel del SJ. Så då får man gissa
att 50 000.
Ja, men då kan man gissa att 2 av de här bostäderna kan hon ta sig till med SJ och sen någon typ av kollektivtrafik. Men en av de här bostäderna ligger så fucked off åt helvete att hon måste ha en bil där också för att ta sig till och från. Så tolkar jag det här. För att hon kan ju liksom inte ta med sig bilen på tåget.
Plus att hon inte kan hitta en vanlig ICA.
Nej, men det är ju en annan sak.
Men hon måste ju ändå ha lagt alltså, någon 1 000 lapp på bensin, eller? Om hon har kört...
Ja, alltså, det tycker jag.
2 000. Lågt räknat om vi fortsätter där nu.
Ja. Så 17 000. Ja. Det billigaste årskortet på SJ kostar 43 300. Det kan man delbetala 3 608 kronor i månaden.
Mm.
Så, men vi kan avrunda neråt för att vi är så jävla sköna. Så vi säger 20 lax i månaden på resa och boende.
Det är inte existensminimum.
Det första som hade hänt här, om hon hade levt på existensminimum på riktigt, det är att de hade sagt så här: varför har du 3 boenden? Är du dum i huvudet? Gör du av med 2 direkt, du får inte en spänn. Sen hade de sagt, har du en bil? Är du dum i huvudet? Sälj den direkt, du får inte en spänn.
Nej, inte nödvändigtvis. Det kan vara,
om du
kan
bor
vara...
i Tjotahejti och du måste ha en bil för att ta dig någonstans, möjligtvis. Men de är jävligt stingsliga med att äga saker, alltså. Det ska man inte göra. Och sen det här årskort på SJ. Nej, vet du vad? Jag tror inte det, va? Och sen framförallt
sen
så handlar det om...
Sen får man ju anta att hon haft någon typ av SL-kort eller något sånt där.
Man kan
också
köpa till det för typ 20 000 till, tror jag. Resplus, lägg till kollektivtrafik. Resplus, 20 000. Res med regional kollektivtrafik mellan 50 000 hållplatser i hela Sverige. Jag antar att det gäller kollektivtrafiken i hela Sverige då. Men det är ändå liksom 63 000 om året. Det är ganska mycket pengar. Men det här hon inte fattar med existensminimum, det är att...
Det funkar inte så att du har köpt på det 800 stycken mikrovågsugnar och så har du inget pengar.
Nej, men
kvar.
Det är så här, alltså en bankdirektör som tjänar 250 000 i månaden efter skatt, men har liksom en disponibel inkomst på 3 000 på grund av spelskuld eller vad fan som helst. Det är inte en person som lever på existensminimum, det är en person som lever över sina tillgångar. Och det är precis vad Kajsa Dovstad också har gjort, om det här nu var ett problem för henne.
Mm, om det här verkligen var sant.
Ja, nej, det har jag visst. Men...
vi har varit så snälla med allting annat, så vi får ge henne att det här är sant.
Och få rabatt på allt hon köper, och så låtsas vi att det också hände. Om något så här, om det här har hänt, så är det ju värre. För vem är så här jävla bortskämd? Vem har de här möjligheterna? För så här, vet du vad? Inte bara har råd att göra det här. Jag gör det, och vet du vad jag gör sen? Jag jobbar inte som läkare. Alltså, jag sitter och twittrar åt Timbro, och sen är jag tvungen att radera det för att det är korkat.
Det roliga med Kajsa Dovstad är att hon slänger ur sig en sån här kommentar varannan månad.
Men vet du vad?
Som hon är jävla verklighetsfrånvända.
Hon är en yngre Rebecka Weidmo väl.
Wow, vad du är konstig.
Ja, alltså.
Det är samma nivå av liksom, vad är det här? Det här är bara hittepå. Du ljuger. Sluta ljuga. Och om du inte ljuger, mycket värre. Ja. För då är du världsfrånvänd. Alltså en lögnare, det är fine ändå. Det orkar man ju med.
När hon hade sitt där jävla Jimmy moment, när hon var i Gävle och yra runt och leta efter en vanlig ICA och köttbullar. Jag kommer ihåg hur många som så här bara, men vi vet ju var du jobbar någonstans. Vi vet ju var du vart handlar. Vi vet att det finns både ett Coop och ett ICA där. Varför är du sjuk i huvudet för?
Men hon är ju en lögnare.
Ja, vad sa du, Sanna?
Nej, alltså den här tweeten är ju så jävla korkad. Den har ju till och med hittat fram till mig. Och jag är ju aldrig på Twitter. Men jag har läst den här tweeten. På något vänster då. Så att, Det är bara det dummaste av det dumma som når fram till mig.
Det är jävla hemskt. Ja, jag hade inte... Jag hade bara... Nej, vet ni vad? Jag tror jag stänger via Twitter själv. Tack och adjö. Det är bra. Ja, nu, jag visar mig själv ut. Vägen ut där. Jag tar
den. De har ju ingen självinsikt heller.
Nej, jag tänkte precis säga att Henrik har kanske snäppet med självinsikt än Kajsa.
Jag har ju inte Twitter längre. Och det är faktiskt... först idag blev jag påmind igen. Så just den här personen är en person som finns. Fan vad sjukt. För att det är många av de här människorna existerar bara på Twitter.
Ja, men vet ni hur mycket lättare mitt liv hade varit om vi inte hade gjort den här podden? För att jag hade aldrig någonsin kommit i kontakt med så många av de här idioterna. Men istället så för ni in det här i mitt liv. Mm. Så vi tack måste... för det.
Jag ber om ursäkt. Jag skäms.
Vi måste också läsa Linnea Claessons Hail to sin morfar också. Ska någon göra det på bättre engelska än vad jag gör? Kanske.
Fan,
det är bara så konstigt. Alltså, om ni någonsin ser mig skriva något sånt här om en släkting och sitta så där, då får ni fan komma och slå mig på käften. Så här, nu är det bra, Henrik. Det blir inget mer internet för dig på en vecka, åtminstone.
Oj.
Ja, så här är det. Morfar eller farfar, jag är ju klar. Sitter i en fåtölj. Linnea sitter på knä framför honom och håller i hans hand.
I någon typ av läder.
I någon typ av läderdräkt, ja. Det här är liksom bilden som man visar upp så här. This is sugar dating. Men det här är hur hon har bild. Ja, skitsamma. Men de ser
är
väldigt glada ut på det.
Ja, alltså han kan vara, jag vill bara ha det här sagt. Det här är inget så här. Han kan vara världens bästa morfar. Han kan vara världens eller farfar eller vad han nu må vara. Jag tvivlar inte på det. Det är inte det. Det är bara
det är
jag
konstigt
har en bra morfar. Det är bara det. Konstigt sätt att göra det på.
Men har du någonsin besökt din morfar i full läderdräkt och suttit där på knä framför honom i en fåtölj, eller? Nej, kanske du inte är ett bra barnbarn, Henrik. Det är kanske därför du inte lägger upp sån här.
Jag tycker att de hade kunnat stå utanför det här huset eller någonting och typ med en arm om varandra bara. Eller de hade kunnat sitta i en soffa eller bara. Det här hade kunnat vara ett normalt kort.
Det hade kunnat vara en normal beskrivning.
Det är så onödigt, jag fattar inte.
Hur ska jag beskriva min morfar? Ja, nu alltså, ska du få höra. Det här är jag på kokain.
Alltså är det bara jag som kommer hem till min mamma och morfar liksom kastar mig i soffan och blir i tryckt mat eller så?
Det var så, exakt så jag levde min mormor.
Jag sitter inte på knä framför mina. Kanske möjligtvis att jag måste hänga mig ut på hunden för att min mamma har skvaller och hon inte kan sluta prata under tiden hon går utanför dörren. Men liksom, alltså annars... Ja. Jag bara ligger där och blir matad, men okej. Okay.
Det var det bästa tiden i mitt liv.
Hon har skrivit... Ja, men min pågår fortfarande. Ja. Hon skriver så här: It must have been you, grandfather. You who made me love men so much, made me respect men so much, made me trust men so much. You've always been my original example of a good man. A kind man, a strong man, and a fair man. To have you as an example has also made me be able to see when someone isn't treating me right. Thanks to you, I know how wonderful men can be, so I can notice the difference. And you taught me never to settle for less than I deserve. Stop. And I never will.
Stopp, stopp, stopp. Folk måste sluta blanda in den typen av släkt i sina kärleksrelationer. Jag vill inte tänka på morfar
på
när jag ska ut alltså, och knulla.
Jag ska helt ärligt säga att jag inte hade läst den här texten innan. Jag såg bara bilden och tyckte att den var konstig. Men... alla de här skämten vi gjorde i början om att det var liksom sugar dating och så vidare. Och så här, det är väldigt mycket dating i den här texten. Som... Okej. Okay.
Men också... Ja, fortsätt. Mm.
When I'm sitting on my knees by your chair listening to your stories, worshipping your wisdom and admiring your intelligence, I really feel like I'm exactly where I belong. By your side, looking up on you and holding your hand.
Nej, men här är för mycket.
A part of me is always sitting there by your chair. Always. Having you as a grandfather makes me feel like I'm the luckiest girl in the world.
Worshipping your wisdom. Men det är också så här, det här måste ju vara, det här är ju en throwback till att hon liksom satt så där när hon var liten. Och
men det är kanske
på.
Vi som är påskadade och så, men alltså...
Va? Nej, men det är bara... Alltså, vuxna människor håller inte på så här. Vuxna människor håller inte på så här, idoliserar när de var barn på det här viset.
Men också, det är två saker hon gör. Jag ska berätta vad, för det finns ett lager av det här som inte har att göra egentligen med hennes morfar, utan det har att göra med hur hon vill slicka röv på män generellt.
Ja, absolut.
För det är ju det hon vill.
Det är hennes
hon
nya grift, ja.
Hon vill ju vara radikal feminist, fast inte den radikala feministen som säger att män bär ett stort ansvar, alltså på det sättet. Utan hon vill säga det snällt och fint, att män är ju egentligen goda vare sig, jag älskar män, alla män är så jävla bra. Det är därför hon står och hänger med de här bearded willens och grejer. Alltså hon, jag älskar män så mycket, det är män är så jävla bra. För hon vill inte vara den där feministen som säger, jag hatar män.
Kvinnohater? Vadå? Ja. Jag älskar kvinnor.
Ja, det säljer liksom inte. Hon kan sälja mer parfym på att sitta och älska män istället. Så det är den ena delen i det här. Men det andra är ju bara så sjukt det är du pratar. Alltså snälla, kan inte slugna dig?
Det är så konstigt den här inledningen. You must have been your grandfather. You who made me love men so much. Va? Räcker det inte att du älskar din morfar eller farfar? Varför liksom sträcker sig det till alla män? Made me respect men so much. Va? Varför då? Made me trust men so much. Det låter som att hon är ett jävligt dåligt jobb i så fall.
Jag har inte
sagor av farfar och sen går hon på vad som helst.
Jag är inte särskilt radikal feminist, men det är någonting jag inte kan respektera på gruppnivå. Är det väl män av oss?
Nej, snälla, de kan fan dra åt helvete. Vilka jävla clowner.
Jag respekterar inte ens mig själv på det sättet. Vad fan,
jag respekterar mig själv på gruppnivå.
Du har alla rösterna i huvudet då?
Ja, fyll ett rum med kloner av mig, så är det nog minst en av dem som behöver gå och ta en dusch och skälla ut rören.
Ja, förmodligen.
Nej, det är det som... Det kan bara inte sluta. Jag kan inte bara ta det lugnt.
Det blir för mycket det här. Jag också, varför skriver hon på engelska? Ja. Det här är någon ny, det här är en del av något nytt som pågår.
Ja, men hon har ju gjort det ganska ofta på senaste, har hon inte det? Gjort massa engelska inlägg och...
Jag vet inte om vi tog upp det, att hon har börjat sålt föreläsningar nu. Har vi gjort det tidigare? Eller har vi bara pratat om det i någon chatt?
Jag vet inte.
Hon har ju börjat nu sålt sin föreläsning istället för att...
Jo, men det pratade vi om.
Ja, men vi har ju det.
Hon skulle väl föreläsa någon... Eller, göra någon show av det liksom.
Och det är ju...
Du menar att det här med att hon skriver på engelska för att kunna göra det internationellt och att hon slickar över på män generellt är för att de inte ska säga, när deras tjejer och döttrar vill gå så ska de inte säga den där jävla feministfettan kan dra åt helvete, utan då ska de säga hon den där sköna tjejen som älskar män och respekterar män och lider med män. Det är klart att vi ska gå och titta på henne.
Så är det.
Ja, nej, visst, det låter väl rimligt. Lär känna berättarna. Och jävlar, det har hänt!
Vadå?
Folkets berättelser. De har släppt sitt första avsnitt nu.
Nej.
Har de det?
Vad var omröstningen då?
Ja, jag vet inte om det blev någon omröstning. Lär känna berättarna. Vi lyfter fram de många människor. Berättare, Raluca Pascanu. Lyssna på berättelsen. Det är lätt för dig att säga som har läkarlön. Den meningen blev droppen för Raluca. Det var då hon bestämde sig för att säga upp sig från jobbet som specialistläkare inom psykiatrin. Hon kände tydligt hur hon behövde en paus från sjukdomens värld och ansvaret som läkare. En yrkesroll hon hade arbetat hårt för att uppnå. Hon förstod själv varför just den meningen blev så avgörande för hennes beslut. Orden tog henne tillbaka till barndomen i Rumänien och fattigdomen som låg som en blöt filt över henne. Minnet av pappan som övergav familjen, resan till landet Sverige och att försöka ta sig in i det svenska samhället och yrkeslivet inom psykiatrin. Detta är Raluca Pascanus berättelse. Alltså jag har absolut ingenting emot Raluca Pascanu, men det här låter skittråkigt. Nej, oh, wow. Hon det här är första avsnittet där jag berättar Raluca Pascanu i 40 år och bor i Stockholm. Kontakt och mer info www.pratamed.se. Vad kommer man till då? Jo, då kommer man till prata med någon som lyssnade. Samtalen skapar lättnad. Individuella sessioner för utsättning av läkemedel, gruppsessioner och psykodrama, multifamily therapy, ätstörningsbehandling, breathwork, inre barnapproach, integration av psykedeliska upplevelser, guidad meditation. Och det här är då Raluca Pascanus jävla griftsida där hon griftar folk.
Ja, okej. Okay. Ja, men vad bra.
Ja, undrar hur de här människorna kom i kontakt med varandra.
På Burning Man.
Det var nog jättemycket genom den här omröstningen som aldrig skedde. Och vilken tur att de nu under augusti och september har klarat av att publicera alla sina avsnitt. Det är 10 september, de ska prångla ut 20 avsnitt till eller fan det. Kommer att gå jättebra det här.
Men nu...
Fattar, de har fortfarande inte svarat på min mail heller. Extremt oseriöst. Och plus att jag kollade Kickstarter. Det är all or nothing på alla Kickstarters.
Ja.
Så hade de inte kommit över 300 lax så hade de inte fått en spänn.
Ja, du såg att jag skickade den här. De hade kollat upp, det var ju någon som hade kollat upp att det kom en dump med pengar då, ja, plötsligt. Så precis som vi sa.
Ja, alltså de är,
ja,
grifters. Grifters gonna grift.
Det där skulle ju också tittas upp. För det är ju faktiskt, jag tycker inte för att jag kan anklaga för att det är ett riktigt bedrägeri, men det är ju ett sätt att få ut pengar som man inte annars skulle ha fått ut genom att bara betala det själv.
Det är framförallt också, de levererar ju inte. Det är ju, nej, det som är det stora problemet. Och vad jag kan se, det är möjligt att de som har varit, har backat det där, har fått någon typ av hemligt mail. Men vanligtvis så använder man ju Kickstarten för att göra uppdateringar. För det ser ju både alla som har varit med och backat, de får ett mail med uppdateringen. Plus att alla som tittar på Kickstarten kan läsa uppdateringshistoriken.
Mm.
Och jag vet inte, de kanske kommunicerar på något helt annat vis, att de ligger liksom 2-3 månader efter i sin planering. Och att de nu verkar ha skippat stora delar av det som ändå var en USP, att det skulle vara så här en omröstning om vilka berättelser som skulle få vara med. En öppen omröstning sa de ju specifikt. Men det skiter de i, så ju, nu gör de någonting helt annat. Så att de har ju liksom inte, ja, de har ju inte levererat det de utlovade direkt. Så mycket.
Nej,
kan man säga.
Men grejen är ju så här att det där är ju någonting, det är ju en image man gör utåt för allmänheten. Och sen räknar man med att de få som är med och backar, som det nu blev, de bryr sig inte. Och så klarar man sig,
nej,
undan,
det,
för
det
är ingen
inte
som ifrågasätter.
Nej, plus att då kan man säga, efter 2 lyckade kickstarts, efter 3 lyckade kickstarts, lyckade kickstarter efter lyckad kickstarter. Men de är ju grifters. Jag ska nog fan prova, jag har ju Navids nummer, jag kanske ska prova att ringa honom sen.
Mm. Ska vi prata om att vara tjock?
Ja, oh, nej.
Ska vi inte göra det då? Så vi får det ur världen.
Ja, oh, visst.
Pratar du?
Har du lyssnat, Sanna?
Nej.
Har du sett dokumentärerna?
Nej, jag vet inte vad det handlar om alls.
Det jag kan rekommendera den varmt, det är alltså Fredrik Boltes, känd från Svenska Nyheter, som han, fast han var egentligen bakom det, men framförallt så är han känd från reggaebandet Partiet. Jag har jag träffar honom. Jag vet att Magnus, vår klippare, var med i deras i en musikvideo för dem, och han har också jobbat med honom på Svenska Nyheter. Och jag träffar Boltes någon gång, supertrevlig. Han har också varit sketstor, om man uttrycker det milt. Han har som mest vägt 162 kilo. Han hade typ kläder med 8x innan L-et, vilket är ju helt sinnessjukt. Jag vet inte ens vad man får tag på. Ja, det är verkligen Dressman XXL eller vad det är. XL.
Kul att handla kläder. Lycka till. Ha det,
ja, jag har faktiskt en, jag säger ju det också, jag har en av hans kavajer här hemma. För vi var ju, jag åkte och hjälpte Smet från ett bröllop en gång. Eller Smet undvek att gå på ett bröllop som jag inte orkar, för jag kände inte någon där. Så åkte jag och hämtade Partiets syntspelare, körde honom från ett punkt A till punkt B, och så fick jag vara med och, ja, min fru var med också, hon smet också från bröllopet, för hon fick gå och kolla på Syster Sol gratis, så hon var ju nöjd och träffa Syster Sol för övrigt, så hon var helt hysterisk över det. Sen fick vi ju skamfullt berätta att vi kanske inte var vad vi sa vi var när vi hade stuckit från bröllopet, men det är en annan historia. Men då fick hon i alla fall en, för hon frös jävligt, så fick hon en av hans jävla kavajer, och helvete vad stor den var. Men han har gjort en dokumentär då om att efter alla år då han har bestämt sig för att jag behöver nog göra någonting åt det här, för att jag klarar inte av det själv. han kan gå ner i vikt. Han är inte, det framgår inte hur tydligt, men han säger det själv, typ att han har jojobantat flera gånger. Alltså det vill säga att han har gått ner en massa vikt men gått upp och gått, fått mer. Och han menar ju på att alla grafer pekade ju åt att liksom nästa gång jag går
trenden upp pekar vikt, uppåt.
Då går jag liksom över 162 kilo. Då får man nog börja fundera över hur fan, hur bra det här är egentligen. Och det här har blivit lite av en grej i sociala medier. Och det har uppmärksammats av Karin Kajan. Vad heter hon efternamn?
Andersson.
Andersson. Och vardagsrasismen, Paula Dahlberg. Men jag tänker fokusera...
Vad sa du? Stina Wolter.
Och Stina Wolter också, klart.
Och säkert någon annan.
Säkert någon annan. Men det är också för att Fredrik pekar ju på henne i slutet av dokumentären och är lite hånfull.
Beter sig lite illa.
Han vill inte ha med, som han sa, han vill inte
ha med några kärringar.
Kärringar i dokumentären, säger han.
Nej, men det kan jag ha förståelse för ändå. Alltså, gör man en dokumentär om sin egen hälsa eller sig själv, liksom,
ja,
då vill man väl inte ha med en massa andra jävla människor. Och jag kan också hålla med om att det här med liksom, vikt överlag, det finns väl kanske... det är väl, marknaden är väl lite mättad med kvinnor i diverse åldrar som sitter och pratar om vikt. Jag har sett det förut.
Ja, och jag tycker han gör en god poäng i det sen när han har gjort en liten lista på alla gånger de här människorna faktiskt har fått medverka och prata. För hans poäng är ju att de här har fått jättemycket utrymme att höras. Och
var det någon som betvivlade det, eller?
Han menar vi på att de får det att låta som någonting annat.
Aha, okay.
Men skit i det. Jag ska läsa dokumentären i alla fall. Man får följa Fredrik Boltes när han då gör en gastric bypass. Och allt som händer i fyra delar. Och hans viktnedgång sedan dess. Och varför hans gör det, bevekelsegrunder och forskare med och alltihopa. Och jag har alltså intervjuat både Fredrik Boltes och vardagsrasismen, det vill säga Paul är också sökt Karin, men hon har inte svarat när jag frågar om hon vill ha någon mer skick. Men jag tänkte i alla fall ta och läsa vad vardagsrasismen säger.
När du har pratat med dem, det blev ju ett Patreon-exklusivt avsnitt på 1,5 timme också som har funnits på Patreon i flera dagar nu när du hör på det här, din horunge. Så bli Patreon på en gång så kan du få lyssna på det. Du kan pausa nu, precis. Bli Patreon, lyssna på det och så kan du komma tillbaka. Och om du redan är Patreon, då har du det här i rätt ordning. För det är det korrekta sättet att avnjuta haveristerna, att vara Patreon. Allt material utan reklam.
Bra! Men då skrev vardagsrasismen så här: tog mig igenom SVTs miniserie Min dokumentär. I fyra delar på cirka 25 minuter var för att följa Fredrik Boltens vittnegång där han genom en gastric bypass, kostomläggning och träning går ner 70 kilo på ungefär 3 år. För att sammanfatta väldigt kort, serien precis vad man kan vänta sig i form av fetthat. Hur smalhet är nyckeln till glädje och lycka och en dos skam över att äta sig tjock som inte alls vägs upp av små instick om vikt. Om att vikt handlar om mycket mer än bara dålig karaktär och kost. Det är ingen hemlighet att jag inte håller med Paula Dahlberg om det här, för att det där är inte sant. Jag vill hävda att ser man den här dokumentären så här, det är inte alls vad som sägs och det är inte alls vad som framförs av Boltes eller de här experterna, utan det är någonting jag också påtalar för Paula. Jag frågar henne hur fan vi kan se på den här dokumentären med så pass jävla olika ögon. För man ska ju komma ihåg, jag säger det också, jag har ju vägt mellan 120-130 kilo vid ett par tillfällen och gått ner i det, men sen också gått upp igen. Så jag vet ju liksom så här, jag har väl också sett, alltså jag vet väl också hur det är att uppfattas som eller vara fet eller liksom få problem med det. Jag tycker det är ett väldigt konstigt sätt att se på den här dokumentären, att det skulle finnas någon typ av fetthat i det här. Och det andra är ju att han säger ju som att det är ju att en del av det är ju att hans kosthållning, att han har sett och tryckt pizza på pizza på pizza.
Ja, det hade man inte kunnat liksom,
nej, det är en grej. Men, sen finns
men det är väl det som en gastric bypass gör. Det gör att man inte kan äta lika mycket.
Bland annat. Och sen har de kommit på att det är någon typ av ämne som utsöndras i magen. Som det ändras i och med gastric bypass som gör att du vill liksom få ett mindre sug.
Visste de det innan de började operera folk? Eller är det bara något de har upptäckt?
Nej, det är tydligen någonting man har fattat sen. Att det är det som
påverkar. Jävla flax!
Jo, men...
Tänk om det var ett ämne som gjorde folk yxmördare. Det är något sjukt.
Ja, men det, han tar upp... Det här visste inte jag. Tydligen är kroppen extremt bra. Om du är en överviktig person så är kroppen väldigt bra på att ställa in sig på att du ska väga så. Så att när du går ner i vikt så vill gärna kroppen jobba mot att du ska tillbaka genom att säga att du ska bli hungrig, genom att göra här och här. Och så man tar upp ganska mycket.
Du behöver ställa om din baseline liksom.
Ja, och som jag uppfattar så är det en av de positiva effekterna med gastric bypass, att du ställer om den där och också får en omställning av den här jävla baseline, för den här hungern-grejen sänks, hjärnan, det blir en bättre grej. Sen finns det såklart massa risker som också redogörs för gastric bypass, men Fredriks poäng där att
en på 4000 dagar, va?
Ja, men också Fredriks poäng är ju att är du smällfet så är det ännu farligare. Mm. Och då pratar vi inte smällfet som är att hej, jag väger 105 kilo och 1,90 lång. Det är inte att vara smällfet. Du behöver inte
väga 162 kilo.
Ja, det är 162 kilo, eller att du har gått över i obesitas, alltså att du verkligen är, det här är ett problem, det är en sjukdom. Vi får bland annat se Fredrik gråta över att han är tjock. Vi får se honom gråta när han får veta att han väger under 100 kilo. Gråta när en psykolog pratar om att han måste lära sig känna sina känslor när han inte kan ta till mat för att hantera sitt mående. Samtidigt ramas allt in av snippets från Fredriks stand-up show om sin viktresa, där han skojar om allt från att vara en tjockis med svamp i skrevet till att han försökte få sjukvårdspersonalen att filma allt med hans mobiltelefon när han var på väg att dö av inre blödningar efter en operation för att ta bort lös hud. Det här stämmer ju. Han försökte ju det. För jag får ju dem.
Så det är liksom... bra tv.
Och jag, här i, än en gång så är Paula och jag ganska oöverens här, för att Fredrik menar ju på att han drar ju skämt som är roliga. Han tycker de här skämten är bra. Han har inget problem. Är ett skämt nog bra så kan du skämta om allt. Och det håller jag ju med honom om.
Ja, men alltså det är ju skämt ska vara roliga.
Ja, precis. men du kan skämta om förintelsen då. Jag såg, vad fan var det?
Är det tillräckligt kul så kan man skämta om precis vad som helst.
Ja.
Men grejen är ju att det finns ju alltid en massa surjävlar som inte tycker att någonting är roligt.
Ja.
Så är det ju.
Och jag menar, det som gör Fredrik gör extra bra i den här, det är att alla hans skämt handlar om han själv. Och han får fan skämta lite hur han vill om sig själv, skulle jag säga. Där, den som är ytterst där och har rätt att vara kränkt, det är Fredrik själv. Och att han skämtar om sig själv.
Men menar inte Paula där att han sa man?
Ja, menar hon.
Man bara fått det ligga om man väger över sig så mycket. Eller något
Men jag får alltså väldigt mycket intrycket.
Väldigt nitpicky kan jag känna.
Ja, väldigt mycket intryck att han pratar om sig själv.
Jag har inte sett dokumentären, men det känns... om det är det bästa, den bästa kritiken man har att komma med, då kanske det är bättre att inte komma med någon kritik alls.
När Fredrik var slutet ska sammanfatta sitt mående tillskrivs alla förbättringar hans minskade vikt. Inte hans ökade fysiska aktivitet, för det sker ju inte på gymmet. Och inte hans förbättrade kost. Nej, enbart vikten har haft effekt. Och som en recensent på Aftonbladet skrev, dokumentären är en reklamfilm för gastric bypass. Jag håller dock inte med om att den är ärlig. I slutändan är det bara exakt samma tröttsamma trop vi sett en miljon gånger. Den som är tjock kan aldrig må bra och kan aldrig vara nöjd med sitt liv på riktigt. Det enda sättet för att faktiskt få ett bra liv är genom att gå ner i vikt, och GB gastric bypass är det bästa alternativet för det. Det är ingenting som sägs i den här dokumentären, ska jag väldigt tydlig med. För det finns inget värre än att vara tjock. Eller som Fredrik säger, när han har svåra smärtor att han kräks på grund av att han åt för snabbt. Jag har hellre det här en timme varje dag än att väga 160 kilo igen. Oj, och helt ärligt, jag förstår honom. För få saker är så slitsamt i dagens samhälle som att vara tjock. Även utan problem med fötter, rygg, som Fredrik hade som motivering för sin viktnedgång. Ja. Och det här är någonting som jag har lite problem. För jag frågar Paula om det här. Om, ja, men vad fan, så här, om vi ska ha en dokumentär om en person som är viktig, så är det ju onekligen så att när den här dokumentären går mot sitt slut, om han mår bättre och är lyckad, då kommer ju det kommer ha lösts på två sätt. Antingen har han gått ner i vikt, eller så har han på något sätt tränat till sig en fysik som håller hans vikt, som gör att han kan göra de här grejerna. Eller hur? Eller så har han bara lärt sig leva med att jag väger 162 kilo. Men problemet är att det fanns ju en bunt saker han inte kunde göra. Till exempel cykla, knappt torka sig i röven, allt det här.
Mm.
Det är inga konstigheter där. Och för att kunna göra det, ja, du kan ju köpa en förstärkt cykel på något sätt som du kan masa upp på, som håller för dig. Ja, det kan du göra.
Det här går att lösa.
Och så bara låtsas, alltså, som att det här viktproblemet här, som faktiskt också ger påverkar i övrigt, inte är en grej. Det kommer vara en grej. Det kommer sannolikt vara en grej. Det andra är ju att du tränar så pass mycket att du kan liksom bära din vikt på något sätt. Och jag ska återkomma till den punkten. Det tredje är ju att du minskar då. Och går ner i vikt. Och här säger hon bokstavligen att du behöver inte prata om kilon. Och då blir jag lite så här konfunderad. Men det är ju en person som minskar volym. Och den volym vi har valt att räkna en människa som den befinner sig i, det är ju kilon. Ja. Inte i kvadratcentimeter eller...
Så grejen är så här, att kilon är ju bra, eller bra, kilon är ju väldigt konkret. Om någon säger typ så här, jag vägde 162 kilo, nu väger jag 95 kilo.
Ja.
Wow, du har gått ner 67 kilo. Det är mycket. Om någon säger så här, du hade en omkrets runt midjan på 180 centimeter och nu är den 140 centimeter. Jag har ingen aning om vad det betyder. Det låter mycket, men jag vet inte.
Nej, det är inte normalt sett jag
mäter. Nej, det är inte så vi pratar om de här sakerna. Nej. Utan vi pratar om kilon. Det är inte som att så här, när jag pratar om hur lång jag är, då säger inte jag hur långt är det från min gässa till solen. Jag säger hur lång är jag från marken upp till huvudet. Vad fan? Varför hålla på att försvåra saker bara för att folk är allergiska mot vissa ord? Väx upp!
Jag håller ju med. Alltså det finns ju... ja, det ska vi också återkomma till. Hur man ser på människor som... Ja, jag blir förvånad över hur jävla stingsigt det blev. Eller stingsigt, hur jävla... Alltså den kritik som man väljer att lägga fram är så jävla... Alltså det här är den mest intressanta dokumentär om vikt som har kommit på flera år. Och den görs på så många bra perspektiv. Där, alltså bland annat så sitter de här experterna och uttryckligen säger så här bara att om vi inte hade sånt jävla fokus på vikt, då hade vi säkert haft färre av de här operationerna. Mm. Och det hade vi kanske, jag vet inte, jag hoppas att inte det skulle också ha lett till att folk bara sitter och äter sig liksom smällfeta, utan att det faktiskt får andra effekter, som att man fokuserar på hälsan på ett annat sätt och liksom inte känner den stressen som kanske leder till jojobantningar eller liksom så här ätstörningar, och att det får den typen av positiva hälsoeffekter. Där är vi ju rörande överens, förmodligen, jag och Paula. Och det är ju uppenbart experterna också överens med. Men det är ju som att de inte liksom ser den här delen, bara för att det står någon där i mitten och tappar vikt. Ja, men det är det som händer. Det är det som händer. Det är tyvärr lösningen på de flesta av de här fallen. När du väger så här mycket, då är det att tappa vikt. Vi kommer inte kunna gå runt det.
Alltså när man väger så mycket att man är ute på extremen, liksom, alltså vare sig om det är mycket eller lite, liksom, då handlar det ju väldigt, väldigt sällan om nej fan, jag vill se snygg ut till sommaren. Utan det handlar ju om kroppens funktion. Det handlar om att du ska kunna använda din kropp till sakerna som du vill kunna använda den till. Sen vad det nu än är. Alltså, det är ju ingen som sitter liksom och väger 200 kilo och bara, nej men alltså fan, beach bod. Nej, det är inte det handlar om. Utan det handlar liksom om att jag vill kunna resa mig ur sängen. Jag vill kunna knyta mina egna skor. Jag vill kunna ta kanske en promenad runt kvarteret. Eller alltså, leka med mina barn eller vad fan som helst. Det handlar ju nästan alltid, när jag har hört folk prata om vikt i sådana extremer i alla fall, om funktion.
Ja.
Och då får man fan ta att kilorna ramlar med det. Men det är liksom inte huvudpoängen heller. Nej. Och sen är inte gastric bypass också en extremt farlig operation?
Nej, det är det som också lite tas upp här. Att den har ju gått framåt extremt mycket den här. Okay. Men att det finns alltså en ökad risk för alkoholism. Det finns en ökad risk för benskörhet. Mm. Men att om du tar dina vitaminer och sånt så säger inte det något problem. Och så finns det ju de här som, ja, det är en på 4000 dör. Men då ska ju det vägas in mot om du väger 162 kilo. Vad fan händer med dig då? Kan man säga att en på 4000 dör av det också då? Ja, förmodligen.
Alltså en på 4000 låter ändå som en ganska säker operation jämfört med annat.
Vet du vad? Jag skulle, med de oddsen skulle jag spela en hel del rundor rysk roulette.
Ja. Men så han det ska också sägas annars, han påtalar här i varje avsnitt, så säger han flera gånger att det här, jag tror det, så minns jag det i alla fall. Det är en bestående minnesbild och inte av liksom att jag färgade av att jag har läst dem, utan jag var så jävla ställd för att jag hade sett att den här dokumentären skulle komma. Jag tänkte att det här ska bli intressant att se. Och sen läste jag liksom deras recension av den och tror ju då att den ska vara lite mer platt än vad den är. För att jag tror ju inte att de bara sitter och säger så här någonting helt ur det blå. Men jag kan verkligen inte efter att ha sett den säga så här, jag håller inte i princip med er på en jävla punkt här. Det är helt otroligt hur vi kan se på den här dokumentären så jävla olika. Jag ska säga att två dokumentärer som har kommit de senaste åren som jag minns extra mycket, det är Jesper Rönndahls den som handlar om mordet på den svenska skolan, tror jag heter, och den här, för de har såna jävla unika grepp på ganska allvarliga saker. Och det som är intressant här också är det Fredrik tar upp, det är 100 000 personer idag som har gjort en gastric bypass i Sverige. Det är fan ingen liten klick.
100 000?
Ja, 100 000.
Tänk vad många som har dött.
Ja, nej, men det är 100 000 som har gjort det. De flesta lever ju bra liv efter det.
Alltså, det är typ 25 personer som har dött då, eller va?
Jag vet inte.
Jag kan inte räkna. Dela 100 000 på 4 000.
Delar med 4 000, är inte det 25?
Jag har ingen aning. Jag gör det här åt dig nu.
Det är 25.
Det är 25. Jag tänker också att så dåligt.
Det är 25, hörni.
Tack, Axel, för att du kollade upp det.
Men jag kontrollerar
det. Jag har blivit helt galen av att inte veta. Alltså. Ja. Nej, men hur ska jag räkna ut det här extremt enkla talet om inte det fanns med Google till
hand? Det fanns ju frågeställningar här, då tänker jag, då löser jag det här.
Axel har dragit fram AI här och ställt frågan.
Jag har faktiskt ställt en fråga till AI inför det här programmet.
100 genom 4, grabbar, det är...
Det är 25, va?
Mm. Ja, men jag är inte helt säker. Jag får nog fråga AI faktiskt.
Fråga AI.
Ja.
I alla fall.
Man kan också säga en fjärdedel.
Man kan det.
Ja.
Hur som haver. Det blir ju väldigt bra. För det går ju väldigt bra för Fredrik. Och det är, men han påtalar ju som sagt hela tiden att det här har inte med skönhet att göra. Däremot så säger han så här. Och det tycker jag är bara ärligt. Det är att... Han så här, blir ju smickrad när folk kommer.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
From say att han ser snygg ut, liksom så här. Det är klart, och han säger som jag är ju bara människa som alla andra. Det är klart att om han får det som följdgrej, men hur ska vi, det där är ju lite svårt. Hur ska liksom samhällets normer på vad som är snyggt genom tiderna, ja, det förändras ju. Och vi kommer säkert någon gång gå tillbaka till att det, åt det mulliga hållet kommer vara mycket mer en viktig sak som det har varit förr i tiden en gång. Det har ju varit ett skönhetsideal förr i tiden. Och det kan säkert komma tillbaka. Ibland är det vader som gäller, ibland är det biceps som gäller, ibland är det, ja, vad fan det nu än må vara. Det där fluktuerar ju. Men det är klart att du kan inte undgå att vi smickrar om folk kommer fram till dig och säger att du är snygg. Det ska man ju inte ta ifrån någon.
Nej, det kan han väl få höra, eller? Ja. Kan väl alla få höra någon gång ibland? Det hade ju känts bra för alla, tror jag.
Paulas poäng är ju bland annat där i också att man kan faktiskt vara man kan vara fet och hälsosam och glad och alltihopa. Man kan liksom vara vältränad. Man kan, det här med att knän, att man får ont i knäna, det behöver inte nödvändigtvis. Det kan vara genetiskt och så vidare. Och det har ju en poäng i. Men är det sannolikt? Om vi pratar lite sannolikt, vad kommer vara, om du väger 160 kilo och du har problem med knäna, är det att du har genetiskt dåliga knän?
Det kan ju absolut vara genetiskt, ja. Men att du är överviktig hjälper nog inte, skulle jag säga.
Det tror inte jag heller. Och jag har ju själv upplevt, eftersom jag har fått så otroligt dåliga knän, eftersom jag har fortsatt sprungit och tränat när jag har liksom haft övervikt. Så jag vet ju själv hur förstörd det är. Vad sa du?
Vad dum du är som springer.
Ja. Och det, då säger hon så att, men det kan man ju träna liksom bort. Man kan ju göra det. Och det är sant. Man kan ju väga 162 kilo. Träna sig till en punkt där man kan bära de 162 kilo. Men om man gör det. Och jag tror inte att det är så många i detta land eller på denna jord som faktiskt gör det. För att om de klarar av det, så klarar de också av att förmodligen gå ner i vikten.
Alltså sen också så här, väger du så mycket så är du förmodligen i väldigt lite rörelse till att börja med. Ja. Så att följden kommer ändå bli att du går ner i vikt för att du rör dig mer.
Ja. Jag tror att det är väldigt svårt att stanna i den vikten. Och fort och lyckas klara upp. Och då kommer det, och det har jag sett, jag var inne och skrev nu om hon, Karin och vardagsrasismen Paula hade en live. Och då var det flera gånger som det togs upp att, ja, men sumobrottare då. Jo, men sumobrottare, de klarar av det här.
Hur kan man
säga
så?
Dör de 15-20 år tidigare.
Du kan titta på vilken dokumentär som helst som inte liksom är sponsrad av japanska sumoförbundet. Ja. Så kommer de prata om att sumobrottare har liksom, de har massor med skador som aldrig läker, som aldrig kommer läka, som är helt efterblivna. De har inga skills som går att överföra till ett civilt liv. För det enda de kan är att träna och äta. Och sen så liksom har de ont och så dör de.
Men alltså det är ju också, där måste de ju upp i vikt, de måste ju uppfylla sin viktklass liksom. Och alla som någonsin har varit, antingen tävlat själv där man måste uppfylla viktklass, eller varit nära någon som måste uppfylla en viktklass, alltså det är svårt oavsett om du ska gå upp eller ner för att komma in i din viktklass liksom. Alltså det är ett jävla, det är en påfrestning. Om det är liksom alltså att du ska täcka dig själv i sopsäckar och sitta i en bastu 8 timmar om dagen för att gå ner det här sista halvkilot för att få lov att träna i rätt, eller om du istället ska liksom sitta där och trycka i dig mat 16 timmar om dygnet tills du liksom spyr det. Alltså det är inte...
Jag vet att det har varit på tapeten och diskuterat också det där med hur man ska göra med de där jävla... det här när proffsboxare och sånt håller på med sånt där, att man tycker att det där är... ska inte göra sådär.
Hålla på med vad?
Hålla på med de här sista, de sitter och, det är ju vatten man bara pumpar ur kroppen för att nå, och sen är de tillbaka. Och man, det är liksom inte, det är inte bra.
Det är farligt. Jag såg någonting om det. Det är väl för att eftersom hjärnan består av så mycket vatten och den är sist att återvätskas, så blir mellanrummet mellan hjärnan och typ skallbenet större, vilket ökar risken att man får hjärnskador. Det kanske är rent hittepå. Det var någon jag såg som sa det. Ja. Jag har ingen aning. Men det är klart att det inte är bra att hålla på så här. Nu ska jag driva ut all vätska ur kroppen. Det kan ju vara som helst lista ut. Jag tittade på en annan sak faktiskt. När man pratar om så här, de gillar att säga så här, men titta på den här supertjocka olympiska atleten. Är inte den här personen vältränad? Jo, förmodligen. Men är du en olympier? Det är den första frågan.
Men det är samma som med
BMI. Det är den första frågan. Ja. För det är så här, visst, ja, Ni har en sak gemensamt. Ni är båda två supertjocka.
Mm.
Men en av er har som yrke att träna.
Mm.
Vad gör du på dagarna? Mm. Nej, du tränar inte så mycket. Och sen är det ju så här. Tittar man på folk som är superstora. Det finns en kille som heter Lasha Talakadze. Han kommer från Georgien. Han är jättestark. Han är starkast på jorden typ. Och han tävlar i olympiska lyft. Och tittar man på viktklasserna där, då är det så här, de går upp ett par kilo mellan viktklasserna, och viktklasserna hoppar 6 kilo i taget ungefär.
Mm.
Från typ så 60 någonting upp till 109. Och tittar man på alla dem, då är de ser väldigt vältränade ut allihopa.
Ja.
Lasha Talakadze, han är 1,90 någonting. Ska jag säga. 1,97 är han. Och han är också väldigt stark. Väldigt, väldigt stark. Senaste, den som tog guld upp till 109 kilo, han lyfte totalt 430 kilo. Det är 28 kilo mer än de i viktklassen under, som väger max 96 kilo.
Mm.
Så 402 kilo, 430 kilo. I 109 kilo plus, den tyngsta viktklassen. Vet ni hur mycket Lasha Talakadze lyfte?
Nej.
488 kilo.
Mm. Hur lyfter han då?
Det är ju clean and jerk och vad fan det nu heter. Det är ett sammanlagda vikten i ryck och stöt, eller vad fan man säger på svenska.
Vad väger han då?
Ja, gissa.
260.
Inte 260. Men tror ni att han väger närmare 100 kilo än 200 kilo?
Nej, inte när du säger kilo. Så.
Tror ni att han väger närmare 200 kilo?
Ja,
än
det är det. Väger vad då? Ja.
Tror ni han väger närmare 150 kilo än 200 kilo?
200 kilo.
Han väger 188 kilo.
Ja. Mm-hmm.
Mm.
Och han ser inte särskilt vältränad ut, kan jag säga. Han ser ut som en kille som gillar att äta och dricka bärs. Ja. Men han är också vansinnestark.
Mm.
Men grejen är så här, att i många såna här sporter...
Kan jag få säga, vad heter han?
Lars, jag kan skicka en bild.
Ja.
Eller jag kan skicka hans wiki-sida.
Ja, för det vill jag ju fan se.
Det finns massor, man kan titta på, vad fan heter, typ Weightlifting House på YouTube. Han har massor med videor där han lyfter. Och massor med videor där andra som är i normala storlekar lyfter.
Ja, just det. Så där han ser inte ut då.
Det där är ju ändå en väldigt flattering bild på honom.
Ja.
Man ska ju se när han är som djupast i en knäböj till exempel. Då är han inte vacker. Men grejen är så här. Ju mer du väger, desto mer kan du lyfta.
Ja.
Och det finns en anledning till att hoppet mellan vad den viktklass som är närmast under honom, som har ett tak för hur mycket man kan väga, upp till vad han kan lyfta, att han kan lyfta så vansinnigt mycket mer, beror till stor del på att han väger så vansinnigt mycket mer. Så att det är liksom inte så här, ja, alla de här idrottsmännen och kvinnorna som väger jättemycket, det är liksom inte något annat än att för att maxa hur mycket de kan lyfta. Och det är klart att där finns det också en brytpunkt där det blir så här, nu väger jag för mycket. Nu kan jag liksom inte, jag kommer inte under stången tillräckligt snabbt för att jag håller på att ramla omkring eller vad fan som helst. Eller mina knän exploderar när jag försöker göra någonting.
Mm. Helvete vad han kastar upp vikter. Alltså,
ja, han bryr sig så jävla lite. Det är typ allting under 200 kilo. Det är bara så här, ja, hopp.
Hopp.
Alltså, jag har säkert berättat om min bästa kollega tidigare. Han är också en stor man. Alltså han, jag har typ sett honom lyfta en fullvuxen sugga. Bara, och hon är lite i vägen så han bara, ja, flytta dig. Det är liksom 350 kilo. Vad fan håller du på med? Alltså han är helt otrolig. Men det är också för att han är grymt stor.
Mm.
Som han kan göra alla de grejerna. Och det är, ja, det är vidrigt att säga så. Jag vet inte ens. Nej, men,
Här rycker den upp 267 kilo. Fy fan. Ovanför huvudet.
Ja, det är inget konstigheter.
Ja, mm. Vad lite. Men i alla fall.
Mm. Ja, men vad det, skulle du komma? Ja. Nej, men det som är det, poängen här, när de pratar om så här, om man tittar på den här olympien eller tittar på sumobrottet så här, men snälla, tänk till lite grann. Vi kan inte hålla på så här. Ni måste ha någon typ av grepp om hur verkligheten fungerar. Antingen så kan ni lära er grundläggande fysik så ni fattar hur man lyfter saker och varför saker lyfts. Eller så kan ni bara så här, vet du vad, innan jag bara antar att sumobrottare lever sitt bästa liv när de väger 250 kilo, så kanske, vet du vad, spendera 5 minuter med att googla. Adverse health effect sumo wrestling. Wow. Mm.
Det är så himla dumt att försöka dra det liksom, för att den här dokumentären handlar ju uppenbarligen om en extrem. Mm. Sumobrottare, extrem. Det finns så himla många olika extremer som tas upp här. Och det är liksom, det är så himla dumt att försöka göra det till saken man använder för att på något sätt liksom normalisera vanliga människor som faller i kategorin överviktig. Typ om man kollar på BMI eller någonting, du går till en läkare, han bara, du är överviktig. Och nu vet jag inte vad överviktig BMI ligger på, om det är typ 25 eller någonting och så ligger du på 26. Wow, big fucking whoop. Det är liksom inte det som det handlar om. Sen att de inte skulle stöta på problem i vardagen ändå eller bli dömda eller så, det ser jag ingenting om. Men att försöka knyta det till den här vardagliga personen, det blev väldigt korkat.
Jag skulle säga det, just det, på BMI. För det är ju också så ett mått som återkommande kritiseras. Vilket med all rätta. Mm. Liksom, skulle du mäta mitt BMI idag så skulle du säga att jag förmodligen var borderline eller är överviktig. Men jag har aldrig varit starkare och i bättre form. I princip.
Nej, precis.
Och det är liksom så att det är helt rätt. Men än en gång, vi mäter inte. Jag går inte och mäter BMI. För det finns ingen anledning att använda BMI. Går jag in till läkare?
Men det är väl när du går till vården?
Går jag till vården? Och då kommer inte de titta på mig och säga så här. Hur ofta tränar du?
De kommer ju fråga hur lång du är. De kommer fråga så här, hur mycket väger du? Och sen så kommer de fråga så här, hur ofta tränar du? Säger så många gånger i veckan. Röker du? Snusar du? Nej, dricker du? De gör ju liksom en allmän hälsokontroll.
Stopp. Jag sa, jag dricker. Det bara... Förlåt, jag var inte ljug.
Ja, nej, jag tvivlar inte på att du dricker.
Nej.
Det är därför du springer och pissar 24/7.
Och på tal om att dricka, vet ni vad? Jag fick tillbaka ett test från läkaren. Han hade testat min alkoholkonsumtion i en drös med andra tester. Jag var inte där för att testa min alkoholkonsumtion. Okay, jag vill bara poängtera det. Det var en drös med andra tester. Och jag fick tillbaka att jag hade ingen eller låg alkoholkonsumtion.
Oj. Det verkar osannolikt.
Varför snott någon sig vin?
Och jag trodde ju, alltså, jag kan ju ta ett glas vin till maten. Eller så. Det är inte så att jag dricker ingenting. Jag dricker ju sprit. Men så fick jag tillbaka ingen eller låg.
Kanske är låg. Alltså, ta ett glas vin till maten, det är väl låg alkoholkonsumtion. Det är väl inte, om man tar ett glas vin till frukost, lunch, middag liksom.
Nej, men eller en flaska på helgen eller en bib eller jag vet inte. Det är liksom... Beroende på om man har barnen eller inte, ni vet hur det är. Men nej, jag tyckte liksom att det var så himla konstigt. Jag tänkte i alla fall att jag skulle få typ medel. Men ja. Nej,
men du, folk är gravt alkoholiserade.
Jag känner ju att jag har underpresterat, är det jag vill komma till. Ja. Jag kan ju trappa upp det här. Jag har ju rum att växa i min alkoholkonsumtion, är vad jag vill ha sagt med det. Förlåt, nu går vi tillbaka till...
Men BMI är i alla fall, som sagt, än en gång. Då kommer läkaren fråga mig hur ofta tränar du? Ja, skitmycket just nu. Skitmycket. Det kommer jag säga då. Ja, men vad bra. Och så kommer det inte vara med det. Kommer då däremot en person in... Som du väger
vet, kan liksom, hon lika väl säga så här, vad menar du med skitmycket? Du vet, du är ju inte 20 längre. Då lugna ner dig.
Nej, då,
hur är det med knäna, Henrik?
Då kommer det här upp.
Nej, jag hatar när du gör så.
Det är så jävla bra.
Alltså, töntet.
I alla fall, det var inte snoppis jag visade där. Nej. Utan mina knutna nävar.
Men
skit i samma. BMI, ja, det kan vara ett pissdåligt mått. Det vet vi alla. Men när någon kommer in och inte ser sin snopp, får svamp i veckan och inte kan vara med sitt barn, då är BMI förmodligen sant.
Men det är väl också liksom så här, ja, visst, BMI, du har 45 i BMI här. Och sen så berättar de om att du är liksom bajsig i rumpan för du når inte att torka dig. Du har svamp under pungen för du kan inte tvätta dig. Ja. Du blir andfådd av att resa dig. När ditt barn springer omkring så ramlar du bara omkring och liksom vet inte vad du håller på med. Det låter som att du allmänt har en ganska dålig hälsosituation. Det kanske vi ska göra någonting åt. Och det här med att du väger 162 kilo, det kanske är ett bra ställe att börja på. Ska vi göra något, eller? Nej, men liksom, det är så himla konstigt att låtsas som att det inte kan vara ett problem att vara jättetjock. Jag fattar inte vad poängen med det är. För det är så här, om du vill vara jättetjock, var det. Jag bryr mig verkligen inte. Och jag kommer inte gå runt och så här, titta på tjockisen, wow. För att jag går inte i femman.
Nej, precis.
Och så här, det är fine. Sen så finns det säkert en massa samhällsproblem, så här, tjocka människor blir sämre behandlade på arbetsplatser, blir sämre behandlade i vården. Så här, det ska vi absolut göra med. Så här. Men om det är någon som är jättetjock och är glad över att den personen är på väg att gå ner i vikt, kan de få ha det då, eller? Varför måste det grinas så jävla mycket då?
Mm.
Jag ska läsa, Karin skrev en status där och jag ska ett av svaren här. Och det här, ja, jag tittar på min dokumentär nu. Och chocken i att det var exakt vad jag trodde och fick mig att må exakt som jag befarade. Tänk va, nästan som att jag har varit med ett tag, kan mig själv och vet vad folk alltid lyfter fram när det kommer till vikt. Så till ett andra som uttryckte att ni resonerar som jag och kände att det här var en enorm trigger, det kommer sannolikt att vara det. Se den inte. Eller så här. Jag och vardagsrasismen har en live 2000 för att prata om det här. Ja, och det får hon ju ha. Och hon får ju, det kan ju finnas människor där ute.
Det är väl bara bra.
Ja, ge fan och titta på den då. Vill du inte se viktnedgång eller vill du inte se en dokumentär som pratar om vikt, gör inte det. Det har du helt rätt i. Men problemet är att det är ett problem i samhället idag med övervikt. Och det behöver hanteras. Och då behöver vi hantera det på bra sätt. Eller så kör vi bara biggest loser på alltihopa och tror att vi ska lösa det så. Vilket vi inte kommer göra. Och där är nog Karin, Paula och jag rörande överens. Att det gör ingen nytta överhuvudtaget. Mm. Det gör absolut ingen. Det senaste bantningstipset på Aftonbladet gör ingen nytta överhuvudtaget. Den nya superdieten är ju ingen nytta överhuvudtaget.
Nej, men det är ju så här. Det han gjorde här, han gjorde en gastric bypass. Och sen så la han om kosten och tränade i 3 års tid.
Han hånar ju sig själv för att han inte har tränat så mycket. Det är mest han har tränat för kameran liksom.
Ja, okej. För det är ändå så här, jag vet inte, det är
men han rör på sig mer för att han liksom cyklar och liksom rör på sig överallt för att han kan det nu.
Ja, alltså så här, vad fan, hade han gått ner 60 kilo, vad var det?
Ja.
70.
Ja, men det är ju nästan exakt 70, det är 1 kilo varannan vecka. Det är ju inte ens, det är inte ens en stor grej.
Men jag ska ta upp 2 saker som folk skrev i kommentarsfältet i Kajan här.
Ja.
Mörkret i att du till slut kände dig tvungen att göra våld på ditt eget välmående på grund av att en del inte förstår något som du förklarade glasklart ger mig ont i magen. Jag blir så trött på mänskligheten ibland.
Ja.
Än en gång, gå och bajsa eller någonting. För det där...
Nej, men tänk om en sån människa skulle ställa sig inför ett riktigt problem.
Ja, och hon får ju svar då. Ja, och påtryckningar hon utsatts för. Att alltså hålla på och tjata på folk som inte vill titta på ens dokumentär. Så det är inget som...
Menar de att Fredrik Boltes har tjatat på folk?
Ja, för grejen var att Karin gick ut innan hon sett dokumentären och sa att de var inte så bra. Då påtalade det så att du kanske borde se dokumentären först innan du kritiserar den.
Ja.
Och det är inte en orimlig sak.
Ganska rimligt.
Så är det. Men...
Sen om det är så att hon hade rätt i sina misstankar eller inte, det spelar väl ingen större roll. För att det är liksom...
Men det är ju... Fredrik Boltes eller någon annan har ju inte varit hemma hos Karin och tvingat henne att göra det här. Det är inte, ingen har ju varit där och vridit om henne. Det hade gått att skita i det här.
Ja.
Det är ingen som har... Alltså snälla människor. Hon är väl en vuxen individ
här
som klarar
också
av
så här
att göra ett val.
Om man nu är någon typ av så här kroppsaktivist och så vidare, Och det enda man vill är bara få liksom, man ska kunna vara tjock och det ska inte vara något problem. Men sluta prata om det då. Det är ju ni som väljer att dag ut och dag in prata om att vara tjock. Gör något annat. Få släppt. Jag tycker att det är jobbigt att det är skittråkigt att spela World of Warcraft just nu, för att liksom det enda man gör är att gå runt och vänta på säsong 3. Ingenting är värt att göra. Sitter jag och pratar om World of Warcraft hela tiden? Nej, jag gör något annat. Släpp det bara.
Den här liknelsen.
Alltså den faller ju lite. Du pratar mycket om World of Warcraft.
Det gör jag ju inte. Jag har inte pratat om World of Warcraft på flera veckor.
Ja, men innan dess var det mycket.
Ja, men det var ju innan jag ledsnade. Nu sen tröttnar jag ju och bara, nej, fuck det här.
Mm. Jaha, okay. Är det en ny patch? Eller vad är det som ska komma nu? Är det...
Men det är bara skit förmodligen också. Jag vill inte prata om det, vi får se när det kommer.
Ja, okej. Okay. Ja, men för er som då vill lyssna, gå in och lyssna. Jag har ju som sagt intervjuat både Paula och Fredrik om det här. Och det var kul. Eller hur, Axel? Du tyckte det var roligt. Inte ja, alls inte.
Alltså det var ju plågsamt på två olika vis.
Ja, vad bra. Då får de andra ha det plågsamt också. Försöker få aviseringen från det jävla inlägget, men jag får ju aldrig aviseringar från någonting. Jävla Facebook
är Facebook som jävla skit, men du vet, det är ett litet indieföretag. De har bara haft snart 20 år på sig att få ordning på sin jävla plattform.
Ja.
Men det är inte lätt. Internet, det är svåra grejer.
Jag skulle vilja prata, att du pratar om väl, för det här har jag bara sett skymta förbi. Så jag skulle vilja veta vad det här handlar om.
Väl?
Ja, du har lagt till väl.
Jag har inte lagt till något om väl.
Det har du väl?
Nej. Det är inte jag som har lagt till det där.
Vem är det då?
Det är väl Sanna.
Jag har inte lagt till det väl.
Nej, då är det du som har gjort det.
Absolut inte. Eller va?
Nej, då är det någon som har hackat. Vänta. Och kommer. Får ju titta i redigeringstestet.
Nej, hur full var jag en natt?
Herregud alltså.
Henrik, är det du?
Kan du komma?
Nej, men jag orkar inte. Vet du vad? Det är dumt jag har hört.
Jag var så full i natt.
Vi ska prata om något helt annat.
Åh, gud.
Här är en text publicerad i DN. Mm-hmm. Den 6 september. Polisen krävde lista på mongoler. Rektorn vägrade.
Va?
Polisen insisterade på att skolan skulle skicka över en lista på alla mongoliska elever. Alternativet var, enligt polisen, en husrannsakan på skolan. Som rektor verkligen kan eller vill jag sammanställa listor baserat på förmodad etnisk tillhörighet på mina elever, säger Annika Hedosfack. Du tänkte att du vill ha en lista på alla mongolida elever så du kan åka dit och avrätta dem. Ja. Det är nog inte långt från sanningen. Men det här är... nu ska man få bli arg här igen för att polisen är... Alltså, the worst.
Ja.
Mejlet från polisen i Farsta dök upp i rektor Annika Hedos Falks inkorg i måndags eftermiddag i maj. Hon fick veta att polisen utredde ett allvarligt brott, en grov misshandel, och att de letade efter en 16-17-årig mongol. Men fan säger så? Hur vet de att det är en mongol? Har liksom red på häst och sköt pilbågar? Vad fan pågår? Jag tänkte, det här är någon som måste ha tappat sin etiska kompass. Kan det vara på riktigt eller är det ett bluffmail? Och sen är det ett screenshot på mejlet. Ämne, eftersöker 16-17-årig mongol med stort M som förekommer i ett grovt brott. Hej Annika, fick dina uppgifter att bla 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 Stockholms stad. Jag behöver namn, personnummer och hemadress på de mongoler med stort M som ni har som elever. Ska eventuellt bo i bla 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 bli polisen i Farsta bla. Dels, jag vet inte det här med polisen som bara skickar ett mejl till någon och säger hej, jag vill ha namn, personnummer och adress på alla personer som matchar det här och det här är etnisk tillhörighet. Jag tror inte det faktiskt. Jag tror inte att det är så vi håller på i Sverige. Annika Hedos Falk är lärare i grunden och har med avbrott för en tjänst som utbildningsansvarig på Nobelstiftelsen arbetat som rektor i snart 20 år. Sedan 1,5 år tillbaka är hon rektor på Stockholms estetiska gymnasium, en skola med 250 elever. Ofta har hon samarbetat med polisen och andra myndigheter, berättar hon. Normalt sett brukar poliser som utreder ett misstänkt brott komma förbi, legitimera sig och titta i skolkataloger. Det har aldrig varit några problem. Men i det här fallet ville polisen få mig som rektor att definiera mindreåriga elever utifrån etnicitet och dessutom skicka över känsliga personuppgifter digitalt. Det är både oetiskt och i strid med GDPR. Av mejlkorrespondens mellan rektorn och polisen framgår att Annika Hedås Falk ifrågasatte polisens önskan. En polis ringde då upp, berättar hon, och förklarade att mongoliska namn är lätta att känna igen. Kan vi... Exempel Mongolian names. Alltså. Vad fan är detta? Här har vi 179 powerful and strong Mongolian baby names. Let's go. Altan. This mighty name means golden. Ja. Batbayar. Bayarama. Bayarma. Bayaryargal. Bolor. Chingis. Delger. Dulgun. Enkin. Erdene. Gatulga. Är det här? Skulle ni omedelbart säga om ni hörde något av den här? Så, jajamän. Mongoler. Jag visste det.
Nej.
Och särskilt när det kommer från en polis som skriver mongoler med stort M. Har han ens gått ut mellanstadiet? Jävla idiot. Åh, gud. Alltså, det sjuka är att jag har redan läst den här texten. Och ändå blir jag så här upprörd. För att jag vet att jag kommer bli ännu mer förbannad innan det här är slut. I ett mejl skriver polisen att han redan har fått uppgifterna från samtliga rektorer i området. Även för elever med skyddad identitet och papperslösa. Här är då vad polisen skickade. Hej igen Annika, jag var i Liljeholmen och träffade några av dina kollegor igår. Jag har fått uppgifter från samtliga gymnasium, även de med skyddad IT och papperslösa som kan tänkas vara elever med mongoliskt ursprung. Mongoler med stort M. Du kan gärna skicka listorna via mejl om det är enklast för dig. Hur fan? Det här är också sinnssjukt. Det är jävla snigelpostare, alltså. Usch. Vad polisen inte visste var att vi rektorer har ett nära samarbete och de var lika frågande som jag inför polisens begäran. De hade inte gjort några listor över elever med mongolisk bakgrund och inte heller skickat över några kontaktuppgifter via mejl till polisen. DN har varit i kontakt med ytterligare två rektorer som bekräftar Annika Hedås Falks uppgifter. I mejl meddelade polisen till slut att åklagare skulle besluta om husrannsakan på skolan om Annika Hedås Falk inte skickade över uppgifterna. En polis ringde upp och sa att om 15 uniformerade poliser stormar in i skolan är det mer integritetskänsligt än att jag bara låter dem få uppgifterna, berättar hon. Men jag vägrade och bad åklagaren ringa upp, vilket inte hände. En vecka senare kom polisen till Stockholms estetiska gymnasium och gick igenom klasslistorna på plats. Annika Hedås Falk har anmält polisens krav och hanterat justitieombudsmannen. Jag vill veta hur JO ser på saken. Är jag skyldig att upprätta listor på elever baserat på etnicitet när polisen efterfrågar det? Kan polisen begära att jag ska mejla över namn och kontaktuppgifter för människor som lever med skyddad identitet eller är papperslösa? Hon drar paralleller till Skånepolisens olagliga register över romer, det så kallade romregistret, som avslöjades av Dagens Nyheter 2013 och informationsplikten av kritiker kallad angiverilagen, som bland annat innebär att skolpersonal kan komma att bli skyldig att anmäla papperslösa till Migrationsverket eller polisen. Polisen i Farsta verkar tro att det här lagförslaget redan har gått igenom och att skolor kan föra register över elevernas etnicitet. Det här skapar stor oro hos mig som rektor. Justitieombudsmannen har inlett en utredning och begärt in handlingar från polismyndigheten. I en kommentar till det skriver Björn Fritzell, gruppchef för lokalpolisområde Farsta, att de haft en dialog med den berörda rektorn som bland annat haft synpunkter på polisens arbetssätt. Åsikterna går delvis isär kring hur denna dialog har förts och vad som sagts och inte, skriver Björn Fritzell. Han välkomnar att saken utreds av JO, vill inte ge fler kommentarer. Då är det alltså... Det är en mejlkonversation, så det är inte så mycket snack om vad som har sagts och inte sagts. Förutom då när den här jävla horungen till polis ringde upp och hotade med att göra husrannsakan. Det här är en person som inte ska ha ett jobb överhuvudtaget. Det här är en person som ska vara inlåst i en container som sakta singlar ner mot havets botten. Det här är en värdelös människa. Och ja, jag vet inte, vad är värst? Fascistpoliser som vill sammanställa register över mongoler eller poliser som avrättar mongoloider? Jag vet inte. Men jag tycker att vi borde avskaffa poliser, för det är fan ingen nytta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh.
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Och så istället får man, vad får man istället? Twitterpoliser. Jag såg den där jävla idioten. Det är polis i orten. Han är ju såklart, åh gud, han som höll på så här, det var så här många tillbud på skjutningar. 40 miljarder i helgen.
Ja, just det.
Han, den jävla apan.
Det visar sig ju så. Jönsson. Eller han är väl moderat politiker.
Kärrholm. Ja, men det är inte han. Det är en polis i orten, det är en anonym Twitterpolis, men som IB Södermalm har gått i god för som en vän och kollega.
Just
han
det.
Skrev tillsammans med ett gäng jävla nassar om så här: när min pappa kom hit på 60-talet, då var det minst en jobb dagen efter. Ja, för att de åkte ner till den där äckliga jävla byn där han föddes och plockade honom rätt upp för att han hade armar, ben och ögon. Och sen ställde de honom i en fabrik där han fick vara en jävla robot och bygga saker. Jaha, han har jobb på en gång. Wow, det är fantastiskt. Det är helt otroligt att en ung man i sina bästa år som är villig att lämna sitt eget land och åka till andra sidan halva jävla jorden har bättre möjligheter att komma in i samhället där han dessutom får jobb och bostad direkt till skillnad från någon jävla flykting som kommer från långt bort i stan och inte kan ett skit om någonting. Och sitter du här 40 år senare och tror att du är duktig på grund av din dumma hora. Jag hatar honom, alltså. Han är så jävla dum. Och självklart polis. Det absolut sämsta yrket. Ja, jag tar livet av mig. Jag orkar inte.
Jag tänker så här, för det vart lite sent nu. Jag skulle vilja gå och lägga mig av. För jag måste upp. Ska vi inte bara ta vad som har hänt? Ja, jag är lite trött. Ska vi inte ta det här
med Linda? Det är för att du var full igår.
Ja, det är helt rätt.
Det var inte jag. Jag är duktig.
Men vet du vad? Det här är ju det hemska nu. Alltså det här, jag vet inte vad det är som har hänt med mig. Varför får man inte bara sova när man är vuxen?
Det är bara
efter
sova.
Alla år av att liksom på helgen, varför går det åt fel håll? Jag borde bara få sova längre och längre. Jag sover ju bara kortare och kortare.
Vad menar
du? Vet du när jag vaknade i lördagsmorse?
Nej.
6:30.
Varför då?
Jag vet inte. För att min kropp är CP-förstörd i hela allt. Allt är bara fel. Och så idag, först vaknade jag typ i 7:30. Men dags att gå upp nu, Henrik.
Ja, men du får väl...
Varför borde du inte gå upp nu? Du drack 2 liter vin igår. Och x antal öl. Det är klart du ska gå upp nu, Henrik. Kan du gå upp nu? Du kan gå och kissa åtminstone. Ja. Sen kan du bara ligga här och vrida dig i så här olika typer av ljumsk smärtor. För att du har tydligen fyllt 40. Så då går vi inte upp efter, liksom, alltså, efter 7:00. För det gör vi före nu. Nej, så är min kropp.
Du bara låta bli.
Nej, men vadå? Jag ligger ju bara där. Ja. Jag vill ju bara sova.
Ja, nej, jag vet inte. Du får väl bli polis.
Ja, men jag tänkte att du måste ju ta upp om lite. Du har ju pratat med, vi har gjort en grej med Linda Skugge. Det är inte en grej. Det måste du ta upp. För det är väldigt kul.
Hon är så jävla otrevlig.
Alltså, riktigt jävla. Men det är, jag hade ju rätt sist det jag sa. Alltså hon är ju inte... Det här är ju en person som... Hon vill ju inte bli... Hon var ju med i Gott snack. Jag lyssnade på henne när hon var med där. Mm-hmm. Och så berättar de vad hon gör och vad hon skulle göra och så allt. Och allt är så fine and dandy. Och
det var toppen. Det nyligen eller?
Ja, inte så. Det var typ... Var dagen efter sist vi hade pratat om henne... Och det, hon då har ju ställt upp där. För det, där vet hon ju att där kan ju sitta och alla kommer skratta med henne och tycka att det är så kul att hon har gjort en ny grej nu. Och det är toppen. Och det är inte ett problem att hon har gjort en ny grej. Det är att det inte finns någon frågansättande av att allt hon sitter och säger där om att, så att hon bara har varit, hon beskriver det som att hon bara varit köpt hela tiden. Som hon bara varit en nickedocka som bara spelade ett spel. Men problemet är att hon har ju liksom så dömt ut andra människor. Haft åsikter hur andra människor ska leva sitt liv. Och sen är det liksom så, nej men allt
men
bara,
är det inte...
just a prank bro. Just a prank. Oh, jag var bara betald. Jag kan egentligen tycka vad som helst.
Jo, men det är ju hennes grej. Att hon är ju liksom... Hon verkar sätta någon typ av heder i det där att hon kan göra folk sura. Och ja, det är väl fine. Men jag fattar inte, om hon nu har varit så otroligt skicklig på det under så många års tid, varför är du tvungen att starta en OnlyFans och bli pissad på för att ha råd att betala hyran?
Nej, men hon var jättestolt över hur mycket pengar hon tjänade just nu.
Va?
Hon var så jävla stolt över hur mycket pengar hon tjänade. Och det är, än en gång, det är inte det som är grejen.
För nej, jag skiter väl i det, men jag fattar
det,
inte.
Jag blir sur
antingen,
över.
Antingen så är det ju den här stora frigörelsen att ha en OnlyFans.
Ja.
Men hur är det samtidigt som hon startade sin OnlyFans för att ha råd att betala hyran? Du måste välja en av dem, du kan inte få båda.
Nej, men hon säger bara att det som att allting har bara varit hela tiden. Jag bara, de betalar mig för att skriva, då gjorde jag det. Men
hon valde väl vad hon ville skriva om? Eller?
Ja, alltså jag har ju mindre respekt för det när du bara sitter och säger så här att jag bara gjorde det de sa åt mig och ni betalade mig för att jag bara var en jävla nickedock. Alltså så här, än att du liksom så här, det är ju fan mycket mer horeri än att du visar dig naken. Ja, men jag menar ju inte att hon är prostituerad på något sätt. Det är hon bara sitter och berättar bara hur liksom stolt hon är över att nej, jag bara skrev för att jag fick pengar för och bytte åsikt varannan vecka. Ja. Jo, men då är det ju inte. Det känns som att så här, någonstans måste man väl ändå så ha, om man ska jobba med tykonomi så kan det väl inte bara vara, jag kan skriva 100 texter om liksom bara kärnkraft och ena texten är att jag hatar kärnkraft, andra texten är det är det bästa som finns, sen kan jag skriva en om att vi borde ha 3 vägval i kärnkraft och så kan jag hålla på sådär hela tiden. Men alltså, hur kan media gå med på det? Hur kan man gå med på att det är en rimlig liksom situation att du har en person som aldrig kan hålla en konsekvent linje och så bara tycker vi vad duktig du är. Nej, du är helt värdelös. Det enda du är bra, det är bara på att formulera det. Men resten är ju bara lögn och förbannad dikt.
Trodde vi hade...
Jo, men så här... Hade det varit fiktion, du hade skrivit en bok, ja, men det hade jag väl förstått. Men nu sitter du ju ändå och säger ska jag anspråk på att läxa upp allmänheten hur de ska leva och lära och vara och hej och hå. Det är inte samma sak.
Nej.
Ja, men du berätta nu vad som har hänt med hennes jävla
hon ska göra en bok.
Ja.
Det är toppen.
Mm. Vilka kommer vara
hon
på
hedersplatsen? Hon har en Kickstarter där som alla andra som vill få någonting gjort så har hon startat en Kickstarter. Och här står det en massa jävla massa jävla drabbel. Hon har bland annat tagit med en dick rating som hon har gjort här. Alltså en recension av en kuk. Jag gissar att det är en tjänst som säljer via OnlyFans. Jag tänker att din kuk är vatten som sipprar ner i alla springor in i min skåra tålmodigt tidvis spränger sig fram. Havet runkar oavbrutet, skapar nya vägar, transparent men ändå tålmodig, påtaglig. Tänker att det är liksom vuxna människor som håller på med sånt här. Jag jobbar imorgon, sitter i 11 möten, tar i tur med olika saker. Jag försöker hjälpa folk med olika problem, reda ut olika problem. Andra människor sitter här, havet runkar oavbrutet. Alltså, vad fan händer? Åh, herregud alltså. Det finns så många små världar i den stora värld vi lever i. Det är allt jag har att säga om det här.
Mm.
Men en natt i maj 2023 bestämde sig Linda Skugge för att starta en OnlyFans för att se om det skulle täcka hyran. Hon kunde för sitt liv inte tro att det skulle bli så wet. Och ett var det som sålde allra bäst. Det folk helst ville se var att hon fick, inte gav. I perioder var hon så short of wet att hon nästan desperat mästade folk och frågade: vad gör du ikväll? Kan du göra en wet på mig i Tanto? DVS, 50-årig kvinna, möter upp någon i Tanto, blir pissad på, filmar detta, lägger upp på OnlyFans för att dega hyran. Jag tycker att det här, det finns någonting djupt ovärdigt i det här. Det är det enda jag har att säga egentligen. Men här finns det då möjlighet att backa det här på olika sätt och vis. Och då får man olika saker. Man får boken, man kan få olika typer av prints på bilder som hon har tagit och så här saker. För 5000 kronor då får man det stora paketet för exhibitionister. Och det är för dig som är företagare, frilansare, influencer, bara gillar att synas. Helsida med din logga, webbadress eller vad du nu vill synas med i boken. Dessutom får du 5 stycken böcker och 5 stycken printar. Och jag kan meddela att Haveristerna Mediegrupp stolt sponsrar den här satsningen. Jag vet också att Martin Fredriksson Media stolt sponsrar denna satsning med samma peng. Så det kommer vara en gråtskratt-smiley med www.patreon.com/haveristerna i Linda Skugges bok, om den nu blir av. Det går inte jättebra. Haveristerna och Martin Fredriksson står för närvarande för en tredjedel av de insamlade medierna. De har fått in 30 728 kronor. Och den här blir bara funded om hon får in totalt 70 000 kronor. Men det är 21 dagar kvar nu i talande stund den 10 september. Så ni kan ju passa på att donera ni med. Jag gissar att om det här blir av och vi får 5 stycken böcker och 5 stycken prints, så får vi lotta ut dem på något vis. Jag vill inte ha den här skiten. Eller så bara lasta in din ugn. Jag vet inte. Någonting.
Jag bara älskar att hon har blockerat oss överallt. Så sitter vi och sponsrar hennes jävla bok.
Det är så jävla konstigt att hon har pluggat. Vi har knappt pratat om henne alls.
Nej, men för att jag ställer ju en kritisk fråga. Vi har
pratat just det, där,
hon, hon är en sån som säger: vet du vad, jag bryr mig inte. Hon bryr sig så jävla mycket. Hon bryr sig.
Men jag har skickat PM till henne från mitt Instagram-konto. Det har hon inte svarat på. Men jag tror inte hon kollar PM från typ folk hon inte följer. Och sånt där. Hon tillåter ju inte kommentarer på sina poster längre heller.
Nej. Men gud.
För att hon bryr sig så lite, Axel. För att hon bryr sig så lite.
Det är verkligen det töntigaste som finns. Alltså, tänk att vara vuxen och inte veta att det lättaste som finns, det är att hitta någon som bryr ihjäl sig. Det är de som skriker ut från de högsta tonen hur lite de bryr sig. Nej, jag hör att du inte bryr dig. Om du kan hålla käften i 5 minuter så jag kan somna i alla fall, så kan du fortsätta inte bry dig sen. Herregud, folk alltså. Men jag fattar inte grejen. Det vill bara... Kom och prata lite grann om din OnlyFans och din bok och ditt författarskap, Linda. Det är väl ingen konstighet.
Nej, alltså, vi bits ju inte. Och vi kommer ju säkert ha jättemycket roligt. Men jag tror att... En gång, jag tror att hon är så jävla rädd över att få den där kritiska frågan som liksom, där hon hålls fast vid att... Ja,
men vad är det ens för kritisk fråga du ska ställa?
Nej, jag kommer inte... Nu, den är ju redan... Alltså, så, det var ju, varför ändrar du åsikt var tredje minut för?
Ja.
Varför
säger du jag vill liksom bara att, veta hur... Alltså antingen så här... Oh wow, jag har aldrig mått bättre än när jag blir pissad på i Tanto av någon jävla luffare. Samtidigt som du gör det för att betala hyran. Det känns som att du måste välja en där. För jag vet att om jag inte kunde betala hyran och var tvungen att dels åka in till Tanto, som är fuck off långt bort, och dessutom bli pissad på någon jävla idiot, och dessutom behöva filma det här och lägga upp det på OnlyFans, då skulle inte jag må bra.
Nej.
Och också, varför är du inte bara med i A-kassan? Eller liksom, gå till din stadsdelsnämnd och ansöka om försörjningsstöd. Varför har du inte en buffert? Har du inga vad fan händer? En vuxen människa som bara, nej, nu har jag inte råd med hyran. Dags att bli pissad på. Va? Alltså, vad lever du för liv? Vad är det som händer?
Det går fort panik, utför. Alltså. Eller går utför, jag vet inte. Det behöver inte vara utför, jag ska inte döma.
Nej, men det är nice att hon har att ha den möjligheten ändå. Om det nu är så att hon drar in så jävla mycket pengar. Men det är ju också en grej så här. Jag vill jättegärna se ett utbetalningskvitto från OnlyFans. För att jag tror inte att det är så jävla mycket pengar. I gengäld så kan jag erbjuda hela Haveristernas utbetalningshistorik från Patreon. Kan du inte bry mig mindre?
Nej, så kan det vara. Jag tycker att vi går och lägger oss nu, för jag skulle jättegärna vilja gå och lägga mig nu.
Vill du gå och lägga dig?
Ja.
Ja, okej.
Kom upp i tid. Jag ska ju boxa Simon.
Ja. Vad kul för dig, men inte för barnet.
Det är så himla sjukt att du ska slå barn. Alltså.
Nej. Jag frågade vem som var äldst.
Det är så jävla typiskt Henrik som måste skaffa en ny hobby som är slå barn.
Jag frågade vem som var äldst där.
Ja.
Vet ni vem som var äldst?
Du? Ja, det är klart att du var äldst. Hur kan du se något annat?
Alltså, det är ett
sinnessjuk.
De har 41. Oj, oj. Jag bara, oj. Ja, oj på dig själv, du.
Oj, var du kränkt?
Dra åt helvete. Kommer jag spöra er varje vecka. Jag kan
hör ni Kawarsajkan?
Vad är det?
Jockey. Mandak Bayar.
Är det?
Läser du flamma?
Läser du danska namn nu igen?
Nurbulat. Oktay. Otkon Bayar.
Oktay ändå så jävla mongolskt. Det är
Oktay.
Ja.
Jag tycker inte att det skriker mongolskt faktiskt.
Nej.
Alltså det är många av de här namnen när man, som kommer från arabiska, tibetanska och kinesiska. Så det verkar ju som att den här polisen som skriver mongoler med stort M ändå är otroligt beläst som kan känna igen ett äkta mongoliskt namn med stort M då givetvis direkt. Det är ju verkligen Altan Sarnay.
Alltså jag har aldrig hört någon av de här namnen du har sagt. Alltså någonsin i mitt liv.
Det är väldigt mycket Altan. Det betyder gyllene.
Oh.
Det är ett starkt prefix här i namnen.
Ja.
Altan Setseg betyder gyllene blomma. Tror ni att det är ett flicknamn eller ett pojknamn?
Ingen aning.
Ja, det är väl givetvis ett flicknamn.
Ja, okej. Okay. Så gott hörni.
Badam Lianhua.
Snart nu, Sanna. Snart nu.
Bye, Galma.
Fredens.